Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Den här veckan så gästas singelrådet av fotbollsspelaren Rickard Magyar i Hammarby som nyligen har släppt en bok som heter Allt ingen sa. Vi har också med oss Jonathan Rollins från Power Meeting Podcast som ni kanske redan känner igen. Och ni som gör det vet ju att han pratar engelska, men för er andra så hoppas jag verkligen att det är ett språk som ni förstår. Annars får ni väl näthata mig i reviews kanske, eller bara lämna en review överhuvudtaget, för det är ju väldigt kul att läsa vad ni tycker och tänker.
Ja. Hej. Välkomna.
Tack.
Thank you.
Hur mår ni?
I'm good.
Yeah, jag mår jättebra.
Du är ju liksom på PR-turné, Rickard.
Ja, lite så har det blivit ofrivilligt. Nej, men det är kul. Det
Berätta, har varit... hur mycket har du gjort den här veckan? Eftersom du är verkligen överallt.
Jag har gjort 4 eller 5 tv-program, radio och väldigt många intervjuer. En del är redan gjort sen förra veckan, men det har liksom, allt har väl bombats ut denna veckan, så det har varit mycket.
Mm. Can I ask why? What happened?
Jag släppte en bok denna veckan.
Okay.
I helgen, nu förra helgen, som blev mycket större egentligen än vad jag trodde det skulle bli.
Okay. Så att, congrats, man.
Tack så mycket, tack.
Ja, hur känns det? Känner du så här att författare är en del av din titel nu?
Nej, jag är skitdålig på att skriva böcker. Nej, men det var ett viktigt projekt för mig. Alltså som låg nära hjärtat och kändes väldigt meningsfullt. Så att det känns väldigt kul att den blir uppmärksammad så. För att det gör ju att den når de som den är riktad för och så.
Mm.
Så det känns kul. Så känns lite overkligt fortfarande.
Jag fattar det. Jonathan, vad titulerar du dig som?
Man, it's first and foremost comedian.
Ja.
And then I'd say podcaster and YouTuber now.
Är det sant?
Yeah,
jag väntade nice. Sett någonting. Vad handlar din kanal om?
Well, it used to just be silly sketches that I did every now and then, but then I started reacting to Swedish classics and my channel kind of blew up a bit. So yeah, that's my main thing now that I just react to Swedish songs I never heard before.
Jag har ju lyssnat då på, eller brukar liksom Power Meeting podcast, och ni har ju också där, har du hört den podden?
Nej, jag har faktiskt inte.
Ni har ju också så här Patreon exclusive avsnitt för era följare, och i ett av de här avsnitten som du eller som ni har lagt upp där, så berättar du att du har med lite olyckliga konsekvenser tagit ett råd från den här podden.
Yes.
Och du ska få berätta för Rickard, men även för mig, vad det var exakt du, vad det var som hände, för att jag minns inte riktigt det här avsnittet som du refererar till.
Okay. Well, I think the woman who was the guest at the time is now your
Matilda.
Yeah, Matilda. And she told a story about when she was with someone, and then the woman said, hey, like looked in her eyes and said, like tried to be super romantic while they were, I don't think they were actually having sex, but they were being intimate. And she stopped and said, hey. And she was just like, it ruined the moment. So we joke about that. My wife and I joke about it.
Ja, just det. Alltså att helt plötsligt bara...
Just try to be overdoing and say, hey.
Ja. Och,
and I tried it during sex.
Ja, och vad var resultatet?
Well, according to the pod, I said she dried up. And I felt her dry up at the time. And because I do a thing on the pod. It's called Sex with Sandra, and I talk about sex with my wife every now and then. And this was my latest sex with Sandra. But it's a true story that that happened. And I always run it by her first, too. So don't think I'm just putting my wife out
there. Yeah.
But I did the, yeah, that happened. And it was just, it ruined the mode. Like,
ja, för hon fattade inte då.
No, right. That was part of it. That she didn't even hear the jokes. And then I'm like, and I know as a comedian, you don't really want to repeat the joke. It's the worst.
Mm-hmm.
And it was just like, it just went downhill from there. I was just like, no. And then she got it. And then she was just like, why did you do that? And I was just like, this is horrible. So no more. That's why I was like, fuck Abyss. Fuck Single Roadit. I'm never doing another move from this podcast. In a
nej, nej. Alla ska väl egentligen hålla sig från det. Om jag ska vara lite självkritisk. Men tillbaka till boken. Hur, för vi är lite bekanta sedan tidigare. Och du skrev ju den här boken i höstas.
Under förra året egentligen.
Ja, under förra året. Mm. Fram och tillbaka. Hur kom du liksom fram till vad det var du ville skriva om?
Oj, det var en ganska lång process egentligen. Det var så mycket olika och det var svårt att strukturera upp det. Men där fick jag väl ganska mycket hjälp av förlaget som liksom bollade med mig och så vad det egentligen var jag ville säga. Och sen så jag är ju en sån som snör in på grejer, så jag hade ju kunnat skriva en bok om något skitkonstigt, så att de fick hålla mig lite inom ramarna och så blev det egentligen de 10 viktigaste sakerna. Det är 10 kapitel och varje kapitel är ett unikt tema eller något som jag har jobbat med och som jag tycker andra, framförallt unga killar, ska ta del av.
Och när man är med mycket i intervjuer och så, så är det såklart att det blir typ en vinkel. Alltså att man paketerar i att så här, handla om en viss sak. Vad skulle du säga att boken handlar om?
Livet egentligen. Och framförallt att livet inte är så enkelt eller kul. I alla fall har det inte varit det för mig.
Mm.
Fast jag inte jag har egentligen haft ett väldigt bra liv. Så den handlar väl lite om det att alla har sina egna problem och sina egna problem med sig själv och i livet i stort, och oavsett vad de är, så hur kan man hantera dem och på något sätt ändå leva okej och inte må skit. Så boken är ju ganska framåtsträvande om man frågar mig, men det har ju blivit lite vinklat åt det här att ja, men psykisk ohälsa och må dåligt och så. Det är egentligen bara en liten del av boken. En tiondel kanske.
Hur mycket handlar om, alltså, i och med att du är fotbollsspelare och har spelat i över 20 år väl?
Typ, ja,
20 år.
Ja, som proffs i 12 år.
Ja, alltså hur mycket... För jag tänker att om man börjar spela vid en så tidig ålder så fostras man ju in i liksom de här attityderna och rollerna, tänker jag, ganska tidigt. Men jag vet inte, vad skulle du säga är hönan och ägget i vad som formade dig?
Alltså,
till det hårda skalet som nämns.
Jag tror det beror mycket på att det är klart det är en speciell värld och en speciell jargong, eller vad man skulle säga. Men framförallt om man är duktig och framstående i sin idrott, så är man så ung när man kommer in i ett senior vad ska man säga, seniorlag. Alltså man är 15-16 år och då plötsligt går man från den här pojken till ett omklädningsrum fullt med män och krav utifrån. Och jag tror det är väldigt svårt att hålla sig kanske, alltså, genuin till den man är och det man vill stå för så, dels för man är ung och antagligen inte ens har tänkt på de frågorna. Men det är väl inte så konstigt heller att plötsligt träffar man kanske väldigt mycket folk som man ser upp till och man vill passa in. Och det är såklart formar en också väldigt mycket. Så det är ju en del i boken också att så här, komma fram till vem man är och vad man har för fördelar och nackdelar. Vad tycker jag är jobbigt med mig själv? Och sen också vem man vill vara i det långa loppet i sitt liv och hur man vill må med sig själv och allt det här.
Jonathan, har du spelat fotboll?
No.
Har du något intresse, antingen amerikanskt eller?
American football, a little bit, but I'm starting to learn about soccer.
Okay.
But I mean, it's fun to watch. I like sports, so I could sit on and watch.
Hur skulle du beskriva, om man tänker amerikansk fotboll, för du är ju från USA, liksom hur är den här macho-attityden där?
I think that we're starting to wake up to it a bit more in the States, but it's still a long way to go. Like, it's even if like playing through the pain, that's one thing that I consider a big difference in our, well, from the outside looking at soccer and American football. It's like, you got no offense, but y'all
I know what you're gonna say.
Pretending you're hurt all the time. To play on the referees. I know the reason, but it's kind of the opposite, which is a negative for the culture as a whole in the U.S., where they pretend they're not hurt because it's looked at as a weakness to show pain almost. And you get taken out of the game if you say you're hurt, you know what I mean, where there's a benefit to it in soccer to take the time and all that stuff. So it's just a different sport, but with American football, you have to, like, be tough. Or if somebody is a tough player that runs over another guy, then you might, it's like an 80% chance you're going to hear the commentator say, "That's a man." Mm-hmm. Like, they will literally say that.
Only one.
Yeah, it's like that. He's a man's man, or that's a man play right there. And not only in American football, in basketball as well. It's like a bit of merit added to machismo, or like toughness that's considered manly.
Hur har du fallit det till det?
I used to do it when I was in the military, so that's a whole nother. It's just right along that. With that, the same culture. So it's like, yeah, you gotta be tough. I remember one time in basic training, I called home and I was chosen to be in charge. You know what I mean? I was considered a lead. They called me. They picked some leaders at the beginning. So I was a leader. So I was getting everybody off of the phone. You have 2 minutes to talk to your family. Let them know that you made it. They're okay. And everybody just really wanted to talk to their family. So I'm just like, yeah, get off the phone. You know, and then we say service before self. Service before self. You know, put the service before yourself. You know, I'm yelling at people, telling them to get off the phone. Then I had my 2 minutes. And I called, and I immediately heard my mom, like, I was trying to, like, take the address down, like, yelling at my sister, write the address down, hurry up, I only got 2 minutes. And then my mom picks up the other phone, and I hear her say, "Hey, John," and I just melted on the inside. And I couldn't show that emotion. I really wanted to just, like, I don't know, I just wanted a hug from my mom. It was, like, the toughest time of my life. I'm 18 years old, you know, and all this stuff. And then we marched back, leaving from there, and I was just thinking about my mom. And you can't move your body. You have to do exactly how they say to march. And, like, tears are coming down my face. And it was just because I missed my mom. And then the guy marching next to me, I was at the front because I was a leader. So not many people saw me. I was so glad not many people saw me. And I couldn't wipe my tear because I would get cussed out by the the instructor. So when I got back to the locker room, the dude asked me, like, "Yo, man, you was crying like a little bitch at the front." I was like, "What you talking about, man? My aunt died. I made a lie just to not show emotion. Like, my aunt died, man. She got shot and blah, blah, blah." And they're like, and everybody's like, "Oh, my bad. Because I couldn't say I miss my mom. And it was just like, that's a whole small story from a large culture that we have that I had to shake later.
Men väldigt talande ändå. Alltså det exemplet för... Yeah. Men känner du det, Rickard? Alltså, kan du relatera till det att du många gånger har liksom tagit upp skölden istället för att börja böla, till exempel?
Ja. Hela livet. Nej, men i princip. Skämts väldigt mycket över de typerna av känslor. Också över den jag har varit i grund och botten. Jag var alltså tvärt emot varit en väldigt så här ömtålig och känslosam person. Är egentligen det.
Mm.
Men gömde det under väldigt många år.
Vilken roll gick du in i då? Var det så här, bögjävel hora eller vad man nu säger i omklädningsrummen? Enligt mina
Nej, alltså jag har väl alltid varit så här lite mer mig själv i omklädningsrummet, men på matcher och så, träning, alltså jag var väldigt utåtagerande under mina första år som proffs. Alltså jag skulle slåss och alltså spottade på folk och alltså jag var verkligen så, tog det till, jag var nästan värst liksom.
Mm.
Alltså så här, och det var ju någon slags alltså jag ville inte att någon skulle få reda på vem, alltså att jag var nervös, osäker, allt det här, så det blev liksom en extrem extrem annan sida som kom ut. Sen så efter matcher och träningar så har jag alltid varit så här, det har när jag har lämnat planen så har det också lämnat, jag har ju varit normal eller mer normal i omklädningsrummet så. Men det där var ju en grej som han ikapp mig lite senare. Det skriver jag också om i boken. Ja. Att det funkade liksom ganska bra för mig, det sättet att leva. Och det hjälpte också till på fotbollsplanen. Alltså den här aggressiviteten och ilskan. Alltså det gjorde något med prestationen också. Men det han ikapp mig lite senare. Så att det är ju inget bra sätt att leva på något sätt egentligen. Så.
Did you think that like... that you teaching yourself to hide that part of you, did that flow over into other parts of your life, you think?
Absolut. Delvis i relationer. Att jag var väldigt så... lite som du beskrev också det här till när min familj och vänner... Om jag blev rörd av något eller blev väldigt glad och så här. Jag var väldigt så avvisande. Istället för att faktiskt så här, ja men det här betyder jättemycket för mig. Jag hade svårt att liksom visa att jag blev jätteglad. Ibland liksom om man fyller år och någon har fixat något väldigt fint eller så. Man vill bara gråta och krama dem. Alltså, jag skämde så mycket över de typerna av känslor. Så att men, det blev liksom...
Var det skamligt i din familj?
Nej, absolut inte. Absolut inte. Jag är uppväxt med tre systrar. Och vi har haft ett väldigt öppet och så, alltså kärleksfullt hem, om man säger så. Men jag tror att för mig, alltså det var så jobbigt för mig som liten. Att jag kommer ihåg när jag, alltså det är många situationer inom fotbollen när jag var liten som jag har blivit så här. Alltså jag kommer ihåg, jag har 100 situationer där jag har varit så här väldigt överkänslig. Jag missade någon straff och sprang upp och grät i skogen och folk letade efter mig och sånt. Och, alltså,
men annars tänker man ju att så här, är inte fotboll den enda kontexten där män faktiskt kan gråta och att det är så accepterat, eller? För då så här, om det är en förlust, eller det kanske bara är de som kollar. Eller nej, det gäller dig också.
Jo, nej, men det beror nog lite på vilket sammanhang. Jag tror... Du vet, om du har avgjort en viktig match och det betyder mycket för dig och du gråter och sånt, då är det nog något fint. Men jag tror det här när man inte har presterat och jag tror det är lite...
Alltså om man inte har levt upp till sina egna förväntningar. Typ.
Ja, och omgivningens förväntningar.
Ja, för hur fan är det? Alltså jag förstår verkligen inte hur, alltså hur man pallar den här pressen av att vara på plan så står det liksom 20 000 galningar runt omkring en och skriker och buar. Och... Kan man ens förbereda sig mentalt på det, undrar
jag? Nej, alltså det är också en sån grej som alltså jag lite vill förmedla, för jag kommer ihåg när jag var 15-16. Typ, jag tittar aldrig på fotboll, jag är inte så, alltså jag är ingen typisk fotbollskille så. Men då började min karriär bli lite allvarligare så, alltså lag hade hört av sig och ville göra en satsning och så. Så kom jag, kom hem så satt min pappa och kollade TV och kollade på fotboll av någon anledning, för han kollade aldrig fotboll, och då var det ett Stockholmsderby. Och så kommer jag ihåg, jag gick förbi TV:n och så kollade jag på TV:n, så stod jag typ 5 minuter och jag bara tänkte så, hur fan ska jag klara av det? Mm. Alltså det kommer inte gå. Jag bara såg publiken, alltså jag bara kände hur jobbigt det skulle vara. Alltså, så nu har jag spelat liksom, alltså hur mycket matcher som helst inför mycket folk. Så.
Men hur var det då de typ första gångerna? Om det där var din känsla, även fast det var en ung ålder, men liksom hur var det då de första gångerna att möta
dig? Nej, alltså man, vad ska jag säga? Alltså man är ju ett vrak lite.
Mm.
Och det har jag ju förstått, jag har ändå varit spelat ganska länge nu, spelat utomlands och träffat spelare som har haft mycket större karriär än mig och så. Och när man har varit på insidan så fattar man ju att alla har de känslorna. Mm. Och alla går igenom det. Och alltså jag har hört så mycket hemska historier från folks proffsliv och i olika kontexter. Men det enda man ser utåt är de här starka unga männen. Mm. Som liksom inget rör i ryggen och det är fina bilar och framgång och allt det här. Och det var ju det, alltså när jag var liten och gick och tittade på professionella fotbollsträningar och sånt, och det var det jag såg också. Och det var lite det jag vill säga med det här, att alltså ingen har koll på sig själv så som det verkar.
Nej.
Och att det handlar snarare om att liksom, okej, vill jag verkligen det här kommer innebära väldigt jobbigt för mig i de här situationerna, så hur fungerar jag, hur kan jag hantera det utifrån den jag är. Och det tror jag man säger är alldeles för lite till unga människor. Alltså överlag. Så.
Jonathan, du har ju gjort mycket stand-up.
Mm-hmm.
Vad har du liksom känt inför att ställa dig på en scen? Har det varit självklart?
Oh yeah, I always wanted to be on stage. I used to do theater too, like in high school and stuff like that. So that was the part of stand-up that was, I think that's what everybody's scared of, getting in front of people.
Mm-hmm.
And that was the easiest part for me.
Okay.
So I could focus on writing, the jokes, you know, delivery and stuff like that. But I didn't really have a fear of speaking in front of people.
Mm.
And I used to do debate. You know, I was like ready for in that part of my life.
Mm.
So that wasn't a fear at all for me.
Det känns ju också som att också generalisering, men att i USA att man lär sig att ta för sig mer. Alltså,
oh yeah, I rode the school bus.
Vad sa du?
I rode the school bus.
Jaha, ja. Okay.
And there's roasting going on the school bus. So I was always ready with quick jokes like, hey, talk shit about me. Let's go. You know what I mean? So that was one thing. I think in the difference, that's a big difference in Sweden and the US, is that, you know, we kind of I don't know why it is, but we just, it's, I guess it's like a social currency. If you're able to speak in front of people, it's appreciated. If you have a family gathering, your mom may put you in front of them and make you play that piano solo that you've been practicing, stuff like that.
Mm-hmm.
Talent shows in the family. And, you know, it's like something that we did growing up.
Mm.
But I mean, you guys did hop around trees and stuff like a frog. So.
Yeah, exakt. So,
so there's that. So
men vad heter det? Okej, men så här, som det du berättar, Rickard, om att liksom under alla de här åren där du höll upp en fasad, så skriver ju du i boken om vändpunkten. Vill du berätta lite kort om det? Vad som gjorde att du...
Ja, men det var väl egentligen, det hände väldigt mycket i mitt liv under kort tid. Jag flyttade utomlands, följde mina proffsdrömmar, om man säger så, flyttade till Tyskland. Sen hade jag ett dödsfall i familjen, min pappa blev allvarligt sjuk, ett långt förhållande tog slut och jag blev långtidsskadad. Och det ihop med det här, liksom, hur jag hade levt mitt liv ganska skadligt för mig själv, det blev en krasch liksom.
Mm.
Och alltså jag funderar ju verkligen på om alltså livet var värt att leva. Alltså jag hade inga aktiva självmordstankar, men jag var ändå där att alltså väldigt likgiltig inför livet och så en period. Och alltså då, där och då egentligen bestämde jag mig för att okej, jag fattade att vissa grejer, att jag mådde så dåligt, mycket berodde på mig. Alltså val jag hade tagit. Jag fattade inte ens varför jag hade flyttat utomlands. Jag tycker inte ens om fotboll så himla mycket. Varför hade jag... Alltså det var så konstigt allting.
Mm.
Så jag bestämde mig för att försöka göra det jag kunde göra för att liksom må bättre. Och sen så får vi se hur livet är då. Så det var egentligen att, alltså jag hade inget val egentligen om jag ville fortsätta leva. För jag ville inte fortsätta leva så som det var då.
Hade du någon du kunde prata med då?
Ja, det hade jag, men jag gjorde ju inte det.
Nej. Så hur tog du dig ur det då? Eller vem var den första du?
Alltså, det första var nog för att min mamma kom och hälsade på mig ensam. Vilket var ganska konstigt, för mina föräldrar gör alltihop.
Mm.
Så min mamma bestämde sig för att åka ner ensam. Och jag vet inte om det var hennes moders instinkt som talade till henne eller något. Men hon kom ner ett par dagar ensam. Och då var det en dag, jag tror det var andra eller tredje dagen. Alltså då gick det inte längre.
Mm.
Och hålla uppe det här. Och, nej men allt är bra, jag har koll på allt och så. Så då bara bröt jag ihop framför henne. Och det, jag tror inte hon har sett mig gråta någon gång i sitt liv. Alltså förutom när jag var barn. Vi pratade lite och så. Och hon blev väldigt orolig och så. Men det var också första gången då jag alltså släppte taget om den där fasaden. Mm. Och sen så var det, alltså det har varit en lång resa, men jag började ju prata med mina vänner lite mer, alltså mina närmsta vänner.
How did it feel? I'm sorry if I cut you.
Nej, sure.
How did it feel when you like breaking down in front of your mom like that? Was it, or I was thinking it might feel like a release or a relief or something, but how did it feel for you?
Jo, absolut. Det kändes skönt, men jag kände mig också väldigt svag. Alltså väldigt alltså ynklig på något sätt. Och det, alltså så kände jag mig, alltså jag kände mig som en fake liksom. För jag gick till, alltså det var verkligen så, jag vaknade upp, gick och satt mig i soffan och grät 2 timmar. Och sen så bara åkte och tränade och gjorde det. Och sen bara satte mig i bilen, åkte hem och bara stirrade in i en vägg typ.
Mm.
I, jag vet, vad kan det ha varit? 2 månader kanske. Så jag kände mig väldigt så här. Att jag hade en stor hemlighet som ingen visste om. Alla som såg mig. Så
att du var människa.
Ja, nej, men typ. Men ja, det har varit en lång väg.
Jag fattar. Faktiskt. Men Jonathan, är du en sån upplevelse från någon gång i ditt liv där du har gått från att vara den här lite mer hårda killen till att bli, att mjukna upp? Jag tänker att det händer alla vid en viss.
Yeah, I mean, a lot of, the easy answer is becoming a parent. That's what people say. That's when guys can say that normally.
When Do I it okay?
My, no, not even just a parent. When I had my daughter, that's when I got in touch with. You know what I mean?
Ah,
but
yeah,
that's not the case here. I think like moving here and then beginning to podcast and like analyzing. I had to kind of analyze myself moving to another country and then getting to know this completely different culture.
Mm.
And then we're also podcasting and like talking about, and we tried our best to talk about, to not be the a macho podcast because it's 3 guys, so we really focused on opening up more.
Yeah.
And it made me analyze myself, because early in our podcast we had an episode with Kava Zolfagari where we talked about manly hit, as you guys would say, and he had talked, and as we're talking about it, I remember saying like, "But what's wrong with being manly?" You know, like I was like defending machismo,
yeah.
And I wouldn't do that now. You know what I mean? And that was 6 years ago, and I had never looked at that as a negative thing. I thought it was a positive thing to be macho and manly.
Mm.
So I think that from that point, I started just looking at it differently and trying to change how I look and put less value in being the toughest guy in the room.
Mm.
And more value in listening to people and trying to, you know, just be a productive member of society more than being this manly man. So I think it's a gradual thing for me. It wasn't like a, I guess you could maybe call it a wake up call then, but I think moving here was more of a self analysis type of thing for me.
Och vad var det som aktiverades i dig när du blev förälder?
That was just, I don't know, by then I had been more comfortable. I had cried on the pod by then, you know what I mean? Mm-hmm. Stuff like that. I had been, no, actually, no, because Bash was a lot, but by the time my daughter came. But being a dad, I was, one thing I had done before the podcast was I had written, and you translated it for me too.
Just that.
I wrote a thing about rape culture and my contributions. I was trying to, this was really stupid of me, I wouldn't do it now. But
du var före din tid. Du var före din tid.
Yeah, I was before, it was before Me Too. I think it's tasteless to do it now after Me Too has happened. But what I was trying to do is inspire men to think about the things they've done in the past that contribute to rape culture. And I was always considered a good guy. You know, if you ask any girl I had dated or whatever, it's, oh, he's one of the good ones. But then if you think about all the situations I've been in, there's times when I hadn't been the good guy. So I used to have a blog, and I tried to blog about that so that guys will see it and think about the things they've done. But the thing that happened, which would probably happen anytime you do something like that, is women appreciate it, and men are like, I don't know what you're talking about, weirdo. You know what I mean? It was like that. So that made me look at it because I had spoken with so many women, and every woman had the story. Every straight woman had the story, and no guys had the story. And then that was one of the things that made me think about it. Like, man, I thought I was a good guy, and I'm contributing to this big thing, this rape culture thing.
Vad skulle det kunna vara om du ska ge ett exempel på ditt eget beteende?
It was just like some of the examples I put in there was I went from as minuscule a thing you would think to something as big as taking my clothes off when I'm on a date with somebody when she's fully dressed. You know what I mean? The trick that, you know, if I take my clothes off, maybe she'll want to do it, you know, that type of thing.
Det är en speciell strategi.
And it's just like, yeah. And I wrote about it in there. And then touching a girl or pulling up a girl's skirt in school. You know, those type of things. And it made me, moving here made me very introspective. And I think that helped with it. It was like, and then I went to therapy later. And that kind of nailed it for me.
Och vad tror ni att det beror på, den här grejen med att just när, jag vet inte om du får säga någonting om din respons nu efter boken, men att så, här, så fort en man pratar om typ så här manlighet eller så här sårbarhet, feministiska frågor eller någonting som är lite skörare, så är det ju just, men då är det typ 95% tjejer som följer, delar, men det är väldigt få män. Vad tänker ni om det?
Alltså jag tycker väl det är lite sorgligt, såklart. Och sen så tycker jag också det, till exempel nu när jag har släppt boken, det har blivit väldigt uppmärksammat, vilket är kul. Men det är också lite sorgligt på ett sätt, för att det ska inte vara så. Det blir som att det är något unikt. Och att liksom, det blir så konstigt. Jag tycker det finns för lite förebilder för unga killar, alltså män som är förebilder för män inom de här frågorna. Alltså inte bara det jag pratar om, utan feministiska frågor och, jag menar, saker som män inte pratar om så himla mycket. Så nu glömde jag din fråga, men
nej, men vad det beror på, alltså vad tror ni att det beror på, att just tjejer, alltså att det blir, eller okej, tjejer kanske, det är mycket så här projektioner, det är så här, åh, det är allt det där man egentligen vill ha typ i en man, tänker jag. Att man så här, man önskar att det här vore sant, att alla killar kunde uttrycka sig på det här sättet.
Jag tror det beror jättemycket på, i alla fall de frågorna jag pratar om, beror jättemycket på okunskap, tror jag.
Okay.
För att, och det känner jag igen på mig själv också, att i alla fall har jag under mitt liv känt att jag behöver kunna saker om saker.
Alltså man vill inte, för att kunna uttrycka det.
Liksom. Ja, alltså man undviker att prata om ett ämne om man inte har så bra koll, eller att ens involvera sig i det. Och det kanske har något att göra med de här förväntningarna på män, att man ska vara den här stabila personen som kan mycket och inget röra när man har koll på allting och liknande. Så jag tror det beror på jättemycket okunskap och att man helt enkelt undviker att prata om de frågorna.
Vad tänker du?
I feel like a lot of men might not want to get involved in a conversation because it's such a icky thing. Especially if they have to look at what they may have done in the past that was wrong. You know, that's a little, it's very hard to do that, to ask somebody when you're saying, hey man, this is horrible. And then they have to say, oh man, I did something horrible. That's kind of hard to do. But I think we've come a long way, but I think we have a long way to go as well. Like in general, like it's a little more accepted now for a man to show his emotions and, you know, be in touch with his feminine side, as they say. But we still got a long way to go. I was just thinking about a Facebook post I saw where this guy, there's Facebook still exists. I know you're younger, so.
Det är helt sjukt.
I'm the old guy that still.
Nej, men jag är inne där en gång i veckan faktiskt.
I still look through the Facebook, but I saw a post, and this was a couple years ago, maybe. And there was this man, a black man, who's standing there at the altar waiting for his wife to come up, and then she comes out. And maybe it's the first time he sees her in her dress. That's kind of tradition. I don't know if it was.
Yeah.
But she comes out and she's walking down the aisle. And he breaks into tears. Like, he just breaks down crying. It's just, to me, I thought it was a beautiful thing. And I got extra happy because it was a man that was showing his emotion like that. And then even more happy because it's a black man. And in America, that's, we're not there yet as black folks. We're still, in general, a little more homophobic. And a little more macho, you know. Still, my mom recently saw a picture of my nephew and said, man, he looked like a pimp, as a compliment. And then I had to have a conversation with my mother. I had a conversation with my mother, and my brother jumps in too. We're all like, whoa, mom, no, it's not a good thing. Look like a pimp, you know. So I know that as a culture, we have a long way to go. So I see this, and I see this beautiful image, and it was a woman that I'm Facebook friends with that posted it. And then under it, I just saw a bunch of black men telling this man to man up, stop crying like a little bitch, and this and that, like just all of these, like going after this guy who's on his wedding day showing emotion.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
We got a long way to go, man, when stuff like that is happening. Or, you know, football players with a bad injury crying, and then it's accepted. You know what I'm saying? Like, he's really hurt because he's crying. You know, we got to get to where it's really frustrating, but I still feel like in general we're better as a society.
Ja, och jag tycker att det är väldigt mycket så med alltså jag kan ju tycka att det blir lite, det blir så här mer den här typen av aktivism som vissa killfeminister utövar, där de ska liksom utbilda de här frågorna, när det bara är 95% kvinnor som följer dem, att så här, det blir väldigt, dels tycker jag inte det känns genuint. Det känns som att de som gör det är de som fortfarande inte har mött sig själva, alltså att det är de som hellre pratar om det i stora drag än att faktiskt visa upp sig själv, att det handlar mer om att man ska lära ut ett gott sätt. Men jag tycker, och jag tror inte att det är speciellt effektivt, jag tror inte att det påverkar eller hjälper unga killar, de följer ju inte ens det, så skitsamma, det är som sagt, det är att plisa kvinnor, det är därför man gör det, tänker jag. Men däremot tycker jag, alltså jag är mer så här bara show don't tell, alltså så här som, alltså i er podcast som jag liksom på, alltså jättemånga avsnitt, alltså så här, det som säger, alltså, fast ni kan egentligen bara prata om vad som helst, tycker jag, och så länge man bara hör er så här resonera, tänka högt och liksom bolla så här små, mindre relationsgrejer eller vad som helst, men det är ju bara att ni visar upp er själva räcker, tycker jag. Men jag vet inte om
You don't think that it's possible that men just do it better? Like, I'm just kidding. We do feminism better, man. That's why you get the love.
Yeah.
We teach them women feminism.
Oh, nej, Rickard, hoppas inte du sitter där nu och hade tänkt att du skulle bli en aktivist.
Nej. Men jag, det, liksom det du säger, det tycker jag är skitviktigt. Alltså diskussionen. Även om man har två åsikter som är helt olika och en som kanske är uråldrig. Men ta det exemplet om machokultur. Vi har en som är supermacho, liksom. Män ska inte gråta. Och sen så har vi den andra sidan som är helt tvärtom. Att män ska visa alla känslor som finns hela tiden och liknande. Alltså den diskussionen måste få finnas någonstans för att folk ska kunna lyssna, skapa sig en egen uppfattning och ta sig någonstans. Och det är där jag tycker sådana här saker är viktigt för som er podcast, att man skapar utrymme för killar att reflektera. Och även om alla tankar och åsikter inte är helt, vad ska man säga, i linje med hur det ska vara eller PK eller whatever, så måste det rummet finnas för att det ska, för att en utveckling ska ske. Och där tror jag liksom, men om vi pratar med om känslor och allt det här, det har varit så tyst så länge, så jag tror det har varit svårt för folk att skaffa en egen uppfattning, för att man har inte haft det här rummet där man kan prata öppet, bara alltså jag tycker det här är jättejobbigt, eller jag känner mig jättesårad. Eller nervös, eller nu tar jag ju de sakerna som jag har brottats med liksom. För det har inte funnits det utrymmet att diskutera det, så att man har inte kommit någonstans, man har bara låst in det i sig själv.
Well, I think the best thing that from what I'm gathering, I haven't read your book, I plan to now, I didn't know about it, but it sounds great. But one thing that is sticking out to me is that you keep talking about the person's own thing, like it's an ownership to it of getting to know who you really are, instead of you got to show your emotions or you got to be this way, be yourself. And I think that's the thing that we miss, because a lot of times in life we're just playing a role. And if we lose that, then that's where we got to get to. I think we should talk about that more too.
Verkligen. Och kan du som har en son, alltså märka av liksom de här tendenserna i att han letar väl också sin plats, precis som alla andra barn på förskolan och
I think he's I think he might be like kind of like leaning on that macho, like try to be, I've seen him hurt himself and then try not to show his emotion in that way already. He's 7, so that's something I'm actively trying to work on, like, hey man, whatever you feel, let me know. You're not going to get in any like trouble or anything. You know, stuff like that. So I'm already seeing, and unfortunately we tried our best to raise both of them without any, and this is only as far as the gender roles or whatever. We tried to, you know, try to do everything the same way with both of them and see what happens. I have a boy and a girl, and he's super super boyish and she's super, super princess or whatever. Mm-hmm. And I feel almost like I failed in that way. But it is what it is. Maybe that's just who they are.
Ja, know? Men det är också en del av helps. Att lära känna sig själv, att, då, att utveckla en identitet.
Yeah.
Alltså det är klart att man måste få gå igenom, att barn ska få gå igenom de här traditionella rollerna och testa sig fram.
Yeah.
Så länge de känner att de är fria att också gå utanför det. Mm. Så jag tänker att det inte är så konstigt. Speciellt inte eftersom alla på dagis är ballerinor och älvor och allt vad de är.
Ja, that's true. But I tell like him, like, I don't know, like different things. Sometimes I get like little signs. I feel like the saying goes, the kids are all right. I feel like that's like this next generation, like the way that the teachers are handling the kids.
Mm.
Like they're really progressive. In nature, so I think the kids are going to be all right. It's just they might get in each other's way, and then that's where I could jump in. You know what I mean? Where they're learning different silly stuff from other kids who learn it from home. So at least they're not going to be picking up bullshit from the teachers. You know what I mean? They'll pick it up from other kids, and I can outsmart another 7-year-old. When they start getting like 13, I might be in trouble.
Okej, men nu måste jag fråga er också. Om vi liksom kopplar det här snacket lite till vad den här podden allt som oftast handlar om när det kommer till relationer, dating, bla bla bla. Hur har ni kunnat vara sårbara när ni dejtar eller i relationer? Har den här sårbarheten varit ett hinder när ni har skapat relationer? Dejtat eller?
Så, ja, alltså både och. En relation jag hade när jag var ung, vuxen, då och jag tyckte om den här personen väldigt, väldigt mycket, och den här personen jag fick ibland höra att jag var omanlig och sådana saker
av henne.
Och det är något som såklart påverkade mig. För att jag är lite osäker då, alltså jag var ung liksom.
Gud. Ah.
Så att det fick nog mig att ännu mer inte visa ja men det här var jobbigt för mig eller alltså på olika sätt. Jag vet ett tag så okej, jag behöver vara mer manlig liksom. Men sen så såklart har det funnits andra relationer där det har varit helt annat. Och jag menar nu, ska jag vara ärlig, så tänker jag inte så mycket på. Alltså jag är väldigt tillfreds med mig själv och den jag är och min sårbarhet. Jag vet att jag är fucked up på mina sätt som alla personer är. Och jag känner att jag kan hantera mig själv. Så att jag är bara mig själv, sen så får väl folk liksom
deal with it.
Ja, men lite så.
Ja, det är ju den inställningen man får ha. Så, vad säger du om den saken?
Well, I've been with my wife for almost 14 years now, or married almost 14 years, so she's seen every side of me that you can see. But from the beginning, I've never been. I think I remember first. I think I cry. Like I'm just thinking of crying as one example, but I've never been scared to cry in front of her. And that's not because I'm just so open. It's just because it's hard for me to watch a sad movie and not cry. You know what I'm saying? So it's like, all right, this is just me, man. That's me. So. But one thing that's hard for me to break free from, and still I haven't fully broken free from, is the feeling or the understanding of the role of a man as the provider. I can't undo that in my mindset, that you're a real man when you take care of your family. You know what I'm saying? So that's something I'm still trying to work on that, and not talk that way about, like, to my nephew. I have an older nephew. My nephew's 19, or he'll be 19. And when I'm talking to him about it, and he's gonna be in relationships soon that'll probably be serious. He's like going into manhood. I don't want to put any pressure on him about providing for his family like that. Besides providing for his family emotionally, instead of money wise, is what. Mm. Or like taking care of your spouse. I want to put focus, and with my son when he gets older, put focus on taking care of your spouse emotionally and showing yourself emotionally, and you know, that type of stuff. Sharing emotional labor, that's another thing. That was a a mind fuck for me on the power. We had a psychologist come on, mm-hmm. and we talked about emotional labor. And I just sat there and had like a, oh shit, I'm a horrible husband. Holy shit. I'm just like sitting there like, what? You mean to tell me that I've been just dumping shit on my wife all this? Nah, man. So that's another thing. I've been just knowing that it exists, that emotional labor is a thing. I didn't even know that.
Är du bekant med det begreppet?
Nej, faktiskt inte.
Okej, okay, förklara.
Man, now you gotta put me on the spot. Okay. It's like, I mean, we, a lot of times in a heterosexual relationship, the man, is has all of these feelings and stuff that you're talking about, and we use our partner as our psychologist, or and we dump that on top of them while they're doing other stuff like roles around the house, and then we don't take any emotional labor from them ourselves. So she's just walking around carrying all of this baggage. So I realized that about myself, and it could be, and it was all hard not to separate it from like things that you physically do in the house as well, but she's doing that too. You know what I'm saying? Like she's doing the dishes and she's taking all my daddy issues. You know what I mean? It's like that's what we do. So that was another thing that, and I think if other men try to take that, or fathers, or you know, even mentors, if you try to take all of these things and just help the next generation, I fucked up already. You know what I'm saying? I did my part to fuck up, and I'm just going to try to take the stuff I have and pass it on to people that I can mentor and parent.
Ja, men det låter ju bra.
Mm. Yeah.
Rickard, jag måste också fråga hur en, nu hoppar jag också lite här, men hur ens DM ser ut om man är fotbollsspelare.
Oh. So, and you're handsome too.
Thank you.
Yeah, he's got the long superhero jawline. I know what your DM
I'm
like.
I'm blushing. mina DM är faktiskt torra. Alltså helt ärligt.
Nej, jag lovar. Det är på.
Jag lovar.
Nej.
Jag Are you lovar. Single?
Yes.
Oh, okay.
Jag lovar. De är alltså inte helt torra.
Menar du att det du får är torrt, eller menar du att det bara inte är?
Did you whisper hey to somebody? That'll get them dry.
Nej, men faktiskt, jag har faktiskt haft folk som undrat det innan. Alltså frågat mig bara. Och jag tror folk tror att det är mycket mer än vad det är. Alltså det är någon gång då, men...
Men det händer ändå att främmande
ja, det händer ju, men inte så som...
You have a thirst trap? You know what thirst trapping is?
Yeah, I've heard it before. But
it's when you like put a sexy picture of yourself up knowing that somebody's uh-huh. gonna like,
trilla
try
in.
To...
Uh-huh. Yeah. Nej, det känns inte
som det. Nej, faktiskt nah. inte.
Nah. Okay, yeah.
Nej. Nej, men det tycker jag också är så intressant. Jag brukar klaga om det i den här podden, att jag får aldrig DMs. Alltså jag får inte, alltså det, eller jag får det, men det är mycket torrare än vi pratar. Okej, Rickard, du har sett någonting. Vad är du intresserad av?
Det står en bebis här ute.
Oh, hur gammal?
It's a baby, baby.
Jag vet.
Oh, no, it's like maybe 1 year to 18 months.
Står och stirrar.
Gullig. Säger jag inte ens sett det, men ja.
Förlåt.
Åter till mina problem. Nej, jag skojar. Nej, men alltså jag tycker att det är... för jag tänker alltid så här, okej, är man liksom en fotbollsspelare till exempel, eller bara en känd man, så... Bara. Men så dräller det ju in saker och ting. Men i min inbox, där ekar det tomt och tyst.
You sound sad about it.
Jag tror att jag är mer kränkt över det på ett så här... strukturellt plan, för det känns som att det handlar så mycket om att så här, tjejer har inget problem. Jag tror att det här också handlar om sårbarhet på ett sätt att så här, jag tror inte att det är många killar som vågar skriva till mig heller.
Alltså,
nej, det tror jag inte.
Att så här, vilket är så här, men varför då?
Because you're in Sweden?
Ja, precis. Ja, dels det.
Go start an English podcast directed to American men. Watch your DMs blow up. No, I think everybody's like, you know, and it's unfortunate that if people are saying, because you hear this a lot, how am I supposed to flirt now? You know what I mean?
Yeah.
It's unfortunate if that's how people are feeling. But I just think that it feels more respectful if you do it in person. If somebody wants to get at you, then they get at you in person.
Jo, men hur ska man liksom corona-året?
Oh, now, yeah, I mean, it's just gonna be dry.
Jag tror det har väl lite att göra med ens content också. Alltså vad man står för på sociala medier.
Okej, Rickard, berätta vad jag står för.
Nej, men jag tror säkert att killar kanske är rädda för att skriva. Man är rädd för att göra fel, tror jag. Alltså, det tror jag absolut.
Så rebranda mig själv. Bara hata kvinnor eller något.
Why don't you, like, say it. Like, put a post up, like, yo, why y'all scared to holler at me in my DMs?
Mm. Ja, faktiskt.
Just say it, like, and then also say, hey, be respectful, but if you want to holler.
Nej, men eller var inte det? Alltså, jag bryr mig inte. Alltså,
oh, well, say that too.
Men vad är liksom, jag well, kan inte fatta, vad no. är respektlöst?
Don't open the floodgate. Somebody will find a way to offend
ja,
you.
Ja, okej. Okay. Men alltså, jag kan inte ens komma på så bara, är det respektlöst?
If somebody sends a dick pic,
vad sa du?
If somebody sends a dick pic,
ja,
you'll
find
that
there's disrespect. Ja, men hur vanligt är det? Det är ju superovanligt. Mm.
Oh, is it? Oh,
ja. I alla fall för mig.
I didn't know that. I thought if you told somebody to just send you, they might send a dick pic. I don't know. Like I said, I've been in a relationship a long time before dick pics were a thing. Mm. You had to mail, send a pigeon with a picture of my dick to my wife. Go away, boy. Send him a raven. So, I don't know.
Ja, nej, det är inte heller som att jag måste ha det, men jag tycker bara att det är intressant att det ändå skiljer sig åt. Så, alltså, och jag kommer ihåg en gång när vi faktiskt, jag och vår gemensamma vän Cassandra, för några år sedan så kommer jag ihåg att vila ut på Instagram, alltså någon slags efterlysning av någon som bara, vem vill gå på dubbeldejt med oss? Mm. Vi fick tre svar.
From men or women? Mm.
Det var bara män då.
Okay.
Ja, tre män. Jag och Cassandra. Våra konton ihop, podden, allting. Tre stycken.
Wow. I'm shocked.
Nej, jag med, faktiskt.
När man till och med la ut sig.
Maybe it was the double date. Well, then again, if they know Cassandra, nobody, they're not gonna say it. She gonna put all their business out. She talk too much. It's her own fault. So I can say that about her.
Mm.
I know she's listening too.
Ja. Men okej, Rickard, eftersom du blev så charmad av den här bebisen, hur taggade du på familj?
Jättetaggad, faktiskt. Men jag är en bit därifrån såklart. Jag är singel så.
Vad då? Sånt där kan gå snabbt.
Ja, jo, absolut. Jag hoppas det. Jag har faktiskt känt det ett par år. Alltså att jag vill ha familj och så. Känt mig redo för det också. Men det har inte blivit så, men kanske är dags snart. Fyllde 30 i förrgår, eller 3 dagar sedan.
Happy birthday.
Tack.
Vad letar man efter, ni får båda svara på den här frågan om ni kan, men vad letar man efter hos en potentiell babymamma?
Oh.
Vad är det för egenskaper man vill ha?
Ja, alltså.
Man kanske inte tänker på det.
Så. Jo, men lite. Men,
well, you know what you don't want.
Ja, det vet
okay, jag. Men det kan man ju säga då.
Kan man det?
Ja.
Nej. I would say somebody is not argumentative. I would, one thing I didn't want is to be arguing in front of my kids.
Mm.
And I overheard my parents arguing, but they never argued in front of us.
Mm-hmm.
And then they broke up when I was pretty young. But I knew even then, I overheard it. I just knew I never want that for my kids. I thought about it being a parent very young, how I was going to treat my kids and stuff like that.
Mm-hmm.
Very young. But I was also, long story and stuff, but I was also like abused as a kid and all that stuff. So I knew I wanted a kid to grow up and feel safe.
Yeah.
And I also don't want somebody dumb. Just like,
det kan ju vara bra.
And that's on me because I'm not good at handling that. So I would be like down talking to somebody, like, you know, and being rude. You know what I mean? So I needed somebody smart and funny. It was very important with like wit. It's funny, I was talking to my sister today. She described my type.
Oh, låt oss höra.
I asked her, I was like, what? Because she told me my brother's type. She saw a woman while we were on the phone and she was like, I just saw somebody that's Jason's type.
Mm-hmm.
And I was like, okay, well, what's my type? And she said, well, you don't care that much about looks, and I was really glad she said that. She said they have to be pretty, but your version of pretty isn't one thing. And which is true. I was glad she said that. So she was like, but they just have to be like smart and they have to be witty. And it's very important. And then funny and easygoing. And that's pretty much, she pretty much described my wife. Which is kind of cheating when you think about it, to describe the lady I married as my but yeah, that was that's what I wanted and that's what I got. As a mother of my kids. Thanks.
Verkligen.
Mother of my kids.
Men du då, Rickard, har du någon smak?
Nej, faktiskt inte. Jag är nog lite samma där. Att det finns liksom inte en typ som jag faller för, eller man ska säga. Men jag tror, det är ett tråkigt svar, men jag tror att alltså det jag önskar i en partner är väl att man har förståelse för typ vem man är och vilka problem man har. Typ så här fungerar jag.
Självinsikt.
Ja, men typ så alltså, i de här situationerna så kan jag bli så här och så här och så här. Alltså att man vet så här, jag har de här problemen och så här försöker jag lösa dem. Och att man har en diskussion om det. För att jag har ju mina grejer också. Men att det inte blir det här att det går ut över varandra. Att man har en förståelse för varandra. Och kan liksom vara ärlig med det. Alltså det var en skitstor grej för mig i livet. När jag bara, när man börjar acceptera att man inte är så bra som man tror att man är. Eller vill att man ska vara. Att man har, alla har sina problem och egenheter och osäkerheter och jada jada liksom. Men att man vet, okej, det här är jag osäker kring. Hur kan vi jobba på det här ihop? Att man har det tillsammans. Sen spelar resten inte så stor roll faktiskt för mig.
Have you gone to therapy? Okay. You talk like it.
Tack.
It's a good thing.
Tack.
Vad var det som pekades ut i terapin som du var så, om du vill dela det.
Jo, absolut. Men jag har ju gått till lite olika perioder. Om jag ska ta något så här relationsmässigt, så det här klassiska med anknytningsterapi eller anknytnings, vad heter det, mönster och så. Att jag har glömt vilken det var, men liksom inte säker i alla fall.
Alltså utan en otrygg variant.
Variant av det. Jag kommer inte ihåg riktigt, det var ett tag sedan. Men ja, som sagt, det är ett stort intresse för mig. Jag planerar ju att läsa till psykolog och så. Men ja.
I got a question that might be too deep. Let me know. I don't need an answer actually. But you were talking about, because we talked about a topic that you brought up when you were in Germany. We talked about people having that feeling of like a disconnect from life, like not an active suicidal feeling, but if I die, it wouldn't be the worst thing. And we dug into that a bit on one of my co-hosts of the podcast had that feeling. And I was wondering, did you solve that feeling, or is that something that still comes back?
Den har faktiskt kommit tillbaka i vissa perioder. Men inte alls så som det var då. Alltså då satt jag och liksom googlade sätt hur man enklast tar sitt liv. Alltså så finns det något enkelt sätt så kanske man ska överväga det. Så har det inte alls varit senare. Men med den här likgiltigheten kring livet. Att det spelar ingen roll vad som händer. Jag kan inte bli glad och jag kan inte bli riktigt ledsen heller. Så att, och jag tror, och det är fortfarande i liksom en process, men jag tror att jag är nog lite så som person. Och jag tror, eller jag är förberedd på att mitt liv kanske inte kommer vara de här att man springer runt och det är regnbågar överallt och livet är så himla fantastiskt. Jag tror inte jag är en sån person, men jag tror definitivt inte jag kommer falla så djupt igen som jag gjorde då.
Vad gör du om de tankarna kommer? Alltså den här likgiltigheten och det här mörkret. Hur hanterar du det?
Alltså för det första så kommer det inte så. Det var ganska länge sedan jag hade det, för att mitt liv ser helt annorlunda ut idag. Alltså vad jag gör och hur jag lever mitt liv och så. Men sen så, om jag blir väldigt stressad under en lång period, då tror jag att jag har lättare för att hamna i de perioderna. Mm. Då pratar jag med, jag har en psykolog som jag pratar med i perioder och diskuterat både det ena och det andra liksom. Så jag har liksom mina sätt och jag är inte rädd för att ta hjälp utifrån liksom. Absolut inte.
Ja, men bra. Vi ska börja avrunda. Men tack så himla mycket för att ni var med.
Thanks.
Det var väldigt mysigt. Allt ingen sa heter din bok. Och din podd heter Power Meeting Podcast. Precis som vanligt. Vad heter ni på Instagram så folk kan följa er?
Send DMs. Send DMs to me. Jonathan_Rollins. Me and my wife want to look at you.
Dick pics.
Dick pics only. Dick pics only. Foreskin back. You know I gotta go too far. Sorry.
Ja. Har du förhud? Nej, men du har inte det.
Nah.
Nej. Okay.
Nah. Nej. Got one of the pretty ones. No offense.
Okej, och du heter väl bara straight up
Rickard Magyar 91 av någon annan, men
en rätt anledning.
Yes.
Okej, men adjö då.
Adjö, tack.
Hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.